Vetenskapsradion Historia idag om jakten på båtarna som formade en historisk epok. Vi ska prata om bronsåldersbåtar ristade i stenhällar men vars 3000-åriga trärester nu analyseras in i minsta detalj med hypermodern teknologi. Men vi ska börja med ett rättsfall och ett livsöde från 1700-talets hovliv som drabbar oss än idag. Jag heter Tobias Svanelid. Vi ska prata om syndiga kvinnor med Mia Skott, historiker och författare. Välkommen.
Tack så jättemycket.
För i dagens program så drar vi igång en serie här i Vetenskapsradion Historia där du berättar om några så kallade syndiga kvinnor. Och du har ju länge intresserat dig för ganska okända historiska kvinnoöden. Vad är det som lockar med de här kvinnorna?
Ja, med tanke på att jag håller på att forska om kvinnor och skrivit om kvinnor i över 12 år så är det någonting som får mig att fortsätta att göra det. Och det är för att jag slutar ju aldrig att gräva efter dem i arkiven och möta dem, för de överraskar mig alltid och stärker mig. Och som min första kvinna, Anna Maria Tillott, som jag då stötte på för drygt 12 år sedan på ett vykort, en reproduktion av hennes målningar var på det. Och jag hade ingen aning om att sådana kvinnor fanns, för hon försörjde sig alltså som gravör och målarinna under sitt väldigt korta liv. Och jag blev både fascinerad och ville veta mer och fick ett stipendium för att forska om henne. Men sen också blev jag vansinnigt ilsken, om jag ska vara helt ärlig.
Varför då?
Därför att jag visste ju inte att kvinnor som hon fanns.
Mm. Alltså någon som jobbade, någon som liksom en stark yrkeskvinna.
Ja, som försörjde sig själv, som fick en utbildning. Olof Rudbeck var ju en av hennes lärare. Alltså Olof Rudbeck, den äldre, den store vetenskapsmannen på 1600-talet. Och det, liksom, det vred och vände på allt det som jag hade lärt hur det var att vara kvinna förr. För att i skolböcker och historisk skrivningen generellt då, när jag var ung, och det var ju väldigt, väldigt länge sedan, så fick man ju bara lära sig att men kvinnor var som en stor homogen massa på något sätt. Det var samma villkor, ungefär samma livsbana för alla.
En klump bondfruar bara.
Ja, och så var det några adelsdamer också. Men that was it. Typ. Men det stämmer ju verkligen inte. Utan det jag möter i arkiven, för jag är ju en riktig arkivrotta, så är det otroligt komplexa liv. Mm. Det är så många likheter med idag, men också väldigt många olikheter. Men båda är väldigt upplysande.
Är de här förebilder för dig? Inspirerande låter lite grann så, eller varnande exempel kanske också?
Jag fortsätter ju entusiastiskt och ihärdigt att försöka förmedla kunskapen som jag alstrar i arkiven. Jag liksom har tolkat och pusslat ihop de här fragmenten av kvinnornas liv. Mm. Så att jag har försökt med olika medier att nå ut med den här kunskapen. Därför att jag tror att det är både de här likheterna som finns mellan då och nu, kan vi se oss själva och just finna förebilder. Vi är inte de första. 68-rörelsen, de var inte heller de första. Och inte heller Ellen Key och alla de andra kring sekelskiftet, utan det har verkligen gått som vågor. Och det här visar ju att vi kan ju faktiskt aldrig ta våra rättigheter förgivna, och inte heller tänka att det som historieskrivningen förmedlar alltid är så att säga sant. Någon sanning kan vi nog inte heller riktigt alltid få tag på. Men historieskrivningen är ju ett maktmedel. Så att om det finns förebilder som visar att kvinnor för 300 år sedan kunde vara väldigt självständiga och försörja sig själva på ett yrkesskickligt hantverk, så att säga, ett kvalificerat hantverk. Ja, då blir ju det helt naturligt för oss att vilja göra detsamma, så att säga. Och så har det varit för generationer av kvinnor, har de här förebilderna fråntagits oss helt enkelt. Och det gjorde mig då väldigt ilsken för 12 år sedan. Och det är väl en av drivkrafterna liksom. Och det är som att möta de här kvinnorna i arkiven. Det är själva processen att forska är för mig lika spännande och rolig som liksom, när det är boksläppet. Jag älskar verkligen mitt jobb. Det är underbart.
Du har ju hittat mängder av kvinnor i din forskningsgärning då, men det du ska lyfta fram i den här serien i Vetenskapsradion Historia handlar ju om det du själv kallar för syndiga kvinnor. Alltså, vad är det här för livsöden? Vad är det för några vi kommer att möta?
Jag är väl lite ironisk när jag säger syndiga, därför det är ju hur samhället då betraktar dem. som. Och det var ju kvinnor som gjorde olika typer av brott, helt enkelt. Det kastar ljus på vad som är kvinnligt, på rättigheter och så vidare, och sexualitet. Och de här fyra kvinnorna som ni kommer få möta, den ena anklagades för att vara barnamörderska. Sen har vi horor på Stockholms gator som kallades för nattlöperskor. Och vi har en 15-årig flicka som blev gravid och födde ett oäkta barn och fick ett väldigt spännande liv efter det. Och sen också har vi två kvinnor som gifte sig. Och det som är speciellt med de här brotten, så att säga, inom situationstecken, är ju det att de är ganska specifikt kvinnliga. Det var väldigt få män som begick barnamord, till exempel. Det liksom kom i en annan kategori. Så att det är väldigt specifikt kvinnliga brott. Och det tycker jag är spännande.
Du gillar ju att gräva i arkiven. Och det är ju där du hittar de här livsöderna, förstås. Alltså, hur är det att liksom dyka ner i Sveriges alla olika arkiv och liksom, när du får upp vittringen på ett sånt här kvinnoöde?
Du verkar känna mig redan. Vittring. För det är det man får. Alltså det ibland är det ju bara instinkten. Men det är väl för att jag har gjort det så himla mycket, så jag kan se små ledtrådar. Och det är ju det. Det är detektivarbete. Och så att om man älskar brittiska detektivserier, så är det här någonting för dem. För det är verkligen ett detektivarbete. Jag har ju inte varit på alla Sveriges arkiv. Jag har varit på väldigt många. Nu i fördelen att det finns digitala arkiv av olika slag. Så man kan sitta hemma i soffan istället för att titta på brittiska detektivstories liksom, på serier på Netflix. Så att jag tycker det är jättespännande. Också det här att vara nära kulturarvet. Och det är ju inte bara handskrift, utan jag söker ju upp miljöerna där kvinnorna levde och verkade.
Mm, de finns kvar, många av dem.
I den här serien, de här kvinnorna ni kommer få möta, så kommer jag ju referera till flera av miljöer som finns kvar idag. Det är herrgårdar och det är små gator i Gamla stan och så vidare. Så att de här kan ni ju sen gå ut och besöka. Mm. Och det kanske till och med kommer finnas någon selfie på hemsidan här, som där jag står framför vissa byggnader. För att jag tycker det är viktigt att vi måste ta vara på vårt, liksom, våra kulturhistoriska platser.
De levde för 300 år sedan, de här kvinnorna som du kommer att berätta om. Varför menar du att deras livsöden är intressanta för oss idag?
Därför jag tycker att likheterna, för jag tror vi kommer känna igen oss i vissa företeelser, kanske vissa reaktioner, strategier, hur de här kvinnorna tänkte, vad de sa. Och de här likheterna, där finner vi de här förebilderna som vi pratade tidigare, hur viktigt det är att ha förebilder. Men också liksom den här känslan, det fanns sådana kvinnor som hade liknande problem. Det är vissa saker som är, ska jag säga, tidslösa. De fortsätter, och bara det i sig är spännande att diskutera och tänka på. Men sen är det också de här skillnaderna som gör att man ser faktiskt vad vi kanske behöver värna om mer idag. Och vad vi kan förändra dessutom att vara kvinna. Därför jag tror att de här kvinnorna, och även många andra som jag och andra har forskat om, det visar ju att vi kan ju aldrig ta våra rättigheter för givna.
Mia Skott, alltså historiker och författare, som vi ska höra mer av nu i den första delen av vår serie om syndiga kvinnor, alltså här i Vetenskapsradion Historia. En berättelse, den första delen, om barnamörderskan på Ekolsunds slott. Där Mia Skott intervjuas av Urban Björstadius.
Anna-Stina har aldrig närvarat vid en förlossning. Hon vet inte hur det går till när hon den 19 september 1772 går upp på vinden på Ekolsunds slott. Hennes enda intention är att betjäna sina naturliga behov på nattstolen. Just denna inomhustoalett var av trä, ren och rymlig. Hon hade haft det lite ont tidigare, och nu gick hon av och an där uppe på vinden. Hon satte sig på nattstolen för att kissa. Då plötsligt, utan att hon förväntat sig det, födde hon fram barnet. Den nyfödda flickan föll ner i nattstolen, och Anna-Stina svimmade av kraftansträngningen. Så snart hon återfick medvetandet slet hon av navelsträngen med fingret. Flickebarnet låg utsträckt på nattstolens botten. Och Anna-Stina tog då genast upp sin nyfödda, lindade in henne i en handduk. Men hon märkte att i den lilla fanns inte det minsta liv. När Anna-Stina hörde de andra pigorna ropa att hon skulle komma ner från vinden insåg hon att de måste ha hört henne jämra sig. De sa att herr livmedikus doktor Dahlberg, Gustav den tredjes egen läkare, stått och väntat på henne. Att han ville prata med henne. Anna-Stina hade aldrig tänkt förgöra sitt foster. Inga brottsliga tankar fanns. Istället var det av blygsel och fruktan för att det som just skett, att hon fött ett barn som dött, skulle bli kungen bekant. Det var därför som hon gömde undan flickebarnet, fortfarande inlindat i handduken uppe på vinden. Därefter tvättade hon sina blodiga händer och gick ner för att möta sitt öde. Ungefär 2 månader senare fick Anna-Stina Edman sitt straff. Hon var bara 24 år gammal, uppvuxen på Örby herrgård, nära Knivsta i Uppland, och kammarjungfru till en adelsfröken i Gustav den tredjes följe. Hon stod nu inför Trögds häradsrätt i Enköping. Det var den 10 november 1772. När utslaget läses upp beskrev notarien som skrev protokollet, som jag sitter och läser på Riksarkivet i Uppsala, att hon var av medelmåttig längd, mager och bleklagd i ansiktet. Anna-Stina Edman har frivilligt tillstått och bekänt att hon på julen förra året, under löfte om äktenskap med ryttaren Anders Widbom, ägnat sig åt olovligt umgänge och därigenom blivit havande. Att hon framfött ett flickebarn och fostret och lönnlagt, med andra ord gömt, något som har bestyrkts av flera vittnen. Efter fostrets besiktning på obduktionssalen Anatomicum i Uppsala har professor Sidén intygat att fostret var fullgånget. Alltså finner häradsrätten, i enlighet med kungligt förbud mot barnamord och med varning till andra för detta grova brott, att Anna-Stina Edman ska halshuggas och sedan på bål brännas.
Ja, Mia Skott, dödsstraff för ett foster som var, vad jag förstår, dödfött.
Frågan är om det var dödfött faktiskt. Senare kom det att obduceras i nuvarande Gustavianum uppe i Anatomiska teatern. Och där fann man att det hade varit något liv i det lilla barnet. Sannolikt dog det när det ramlade ner i toaletten, nattstolen. Visst är det ett vackert ord för övrigt, nattstol. Eller på något annat sätt. Alltså, dödsfödslar, det händer ju än idag, men det var ju ännu vanligare då så att säga. Men det som blev, som verkligen skapade misstankar, det var ju det att hon gömde ju barnet. Det döda lilla barnet i den där handduken. Och det är ju då, det är ju liksom den där att lägga och lönn tillsammans med att barnet var dött som. Då måste det gå till rättegång, helt enkelt.
För annars, som du säger, barnadödligheten var ju hög vid den här tiden. Men hur vanligt var det då med just barnamord?
Ja, det var det ju vanligaste brottet som kvinnor dömdes till döden. Under 1772 säger viss statistik att det var 10-11 stycken kvinnor som halshögs. Och ofta så utgjorde det inte riktigt hälften av alla dödsstraff i Sverige, men inte långt ifrån. Så det var ju ganska vanligt, och det var ju ett gammalt brott så att säga, det här var ju ingen ny lag, men den förändrades ständigt. Men orsakerna, som sagt, det kan ju dels här att det är dödsfött, och när man upptäcker det så blir man rädd helt enkelt. Många av de här kvinnorna var också ogifta. Och det var ju brottsligt att bli gravid. Oftast lades ju också skulden på kvinnan, även fast männen också fick sin känga. Men om man visste och fick tag på karn i fråga. Men många av de här ogifta kvinnorna hade ju ingen försörjning heller. Alltså det var ju den här rädslan över att inte kunna ge sitt barn mat, tak över huvudet. Och under de här åren så var det ju hungersnöd i Sverige. Det hade också varit ekonomisk kris ett tag. Så att det var väldigt, det var ju liksom, det är så lätt att tänka att Gustav den tredje och allting var vackert och fint och alla hade det väldigt bra. Men ja, det kanske var det för honom, men inte för alla. Och jag stötte på ett brev som Carl von Linné skrev till en kollega. Och detta hittade jag i Alvin Portal, så det finns liksom digitaliserat. Vem som helst kan gå in och läsa. Och han skrev då i mars 1772, och då var Anna-Stina några månader gravid. Så det är ju väldigt tidsrelevant. Han skrev: ett par änkefruar här i Uppsala alltså, sägs ej för sig och sina barn haft någon brödbetta, alltså mat, på 8 dagar och blygas tigga. Idag infördes en hustru på slottet som skurit halsen av sitt eget barn, för det hon ej hade någon mat att giva det, utan måste det försmäktiga i hunger och tårar. Nöden är redan större än någon tror. Och det som är så spännande med det här citatet är att han skriver det här i förhållande till den här planerade jättestora kröningen som Gustav den tredje då ska ha börjat planera, och hur mycket den skulle kosta. Så han kanske hade ett litet samvete, den där Linné, i alla fall.
Men jag menar, du konstaterar ju här att man ju behöver vara två för att skaffa barn. Männen kommer oftast kanske lite billigare undan.
Yep.
Men den här natten då, när Anna-Stina framförde det här barnet, då är hon ju ensam. Men jag tänker, idag kan man ju dömas för medhjälp till mord. Men kunde man dömas för medhjälp till barnamord?
Ja, det kunde man. Från 1750, 22 år innan det här skedde på Ekolsunds slott. Och då var det ju anledning att man faktiskt var med och såg vad som hände, eller hade gett råd hur den här kvinnan skulle kunna antingen mörda sitt barn eller gömma det, så att säga. Eller om man bara visste vad som hänt. Och därför var det ju många som kallades som vittnen. Kände du till att hon var gravid? Kände du till ditt, alltså alla möjliga detaljer? Det var riktiga utfrågningar, så det här protokollet är ju ganska långt. Så man kunde... dammas till medhjälp.
Men Anna-Stina då? Vad hände med henne? Alltså var, blev det här slutet för Anna-Stina?
Nej, det blev ju inte det. Så här var det, att häradsrätter, de behövde ju döma enligt lagen, så att säga. Och det var ju då barnamord, det ledde till dödsstraff. Men sådana här fall skickades alltid vidare till Svea hovrätt. Och de skickade då faktiskt det här ännu vidare, eftersom Ekolsunds slott var ju ett kungligt slott. Det var ju en av Gustav den tredjes favoritslott. Och jag har faktiskt hittat att han var ju där på Ekolsund när Anna-Stina var uppe på vinden. Och då var så rädd att kungen skulle upptäcka henne och vad hon gjort. Så att han var där, och det var kungligt slott. Och då innebar det att eftersom brottet hade begåtts på ett kungligt slott, så var det landshövdingen över Uppland som skulle döma i det här fallet. Och då var det alltså Uppsala slottsrätt. Så att hon satt ju redan där, Anna-Stina, i slottssäktet. För det var ju som ett länsfängelse, skulle man kunna säga. Så att om ett brott hade begåtts någonstans i Uppland, då skickades man till slottssäktet i väntan på rättegång. Och det var Uppsala slottsrätt som då samlades den 10 februari 1773 och skulle ta det slutgiltiga beslutet om Anna-Stinas öde. Så jag satt då och läste det här slottsrättsprotokollet om Anna-Stina Edman på Riksarkivet i Uppsala. Det var, kan det vara, ungefär 12 sidor långt, inkluderat olika skrivelser och brev som var kopplade till fallet. Och i protokollet står ju då att ryttaren Anders Widbom, barnets far, och Anna-Stina hade varit i Stockholm några dagar före födseln. Och hon var i huvudstaden för att utföra ett ärende åt sin adelsfröken. Hon skulle köpa några saker. Och av omtanke för Anna-Stinas hälsa och barnet som hon väntade, försökte Anders hindra henne från att resa tillbaka till Ekolsunds slott. Men hon hade insisterat av lojalitet till sin arbetsgivare. Hon ville ge de här sakerna som hon hade hämtat i Stockholm till sin fröken. Samma vecka såg Anders till att deras kommande äktenskap lystes i Sankt Olofs församling. Men när han då hörde vad som hänt, att hon förts till häktet på Uppsala slott dagen efter födseln, alltså den 20 september 1772. Hade han med gråtande ögon måste återkalla lysningen. Allt hopp för honom var ute att Anna Stina kunna få äga. Men han vände henne inte ryggen. Han avskräcktes inte den skam som anklagelserna emot henne innebar. Han skrev till henne i slottsäktet. Ett av breven finns inlagt i protokollet. Det är skrivet i hans egen hand. Jag ska skicka några penningar och fler brev utan att veta om du får dem eller ej. Jag är och förbliver min söta väns. Hon fick breven. Hon berättade om dem för slottsrättens ledamöter. Efter flera vittnesmål och utfrågningar läste Kungliga slottsrätten upp domen den 6 mars 1773. Fast Anna Stina Edman förtigit sitt havandeskap och efter födseln lagt barnet och lönn, alltså gömte, har Kungliga slottsrätten inte kunnat finna att hon barnet vidrört på sådant sätt att det därav dött, eftersom inga våldsamma tecken funnits på dess kropp. Den ondska och grundlighet som lagen förutsätter vid dödsstraff har därför ej hos Edman upptäckts, utan tvärtom blygsel och omtanke, eftersom hon vid födseln trodde att hon troligen själv varit orsaken till barnets död. Om ni visste vilken lättande suck jag drog när jag läste detta, att slottsrätten rev upp häradsrättens dödsstraff. Men som hennes vanmakt och oförsiktighet föranlett att barnet omkommit av fallet eller nattstolens orenhet, må hon ej bliva utan straff. Rätten dömde henne till 14 dagars fängelse vid vatten och bröd. Hon skulle gå till Husby Skyttorps kyrka en söndag för absolution. Hon skulle också böta 2 daler silvermynt till Sankt Jakobs kyrka i Stockholm för otidigt sängelag, alltså samlag utom äktenskapet. För samma brott skulle också Anders böta, men han fick inget annat straff eftersom han varken med råd eller dåd varit vållande till barnets död och dessutom önskar fullborda äktenskapet. Rätten proklamerade att han måste fullfölja detta löfte så fort Anna Stina släpps fri från fängelset. Åh, vad jag sökte efter deras bröllop i alla upptänkliga kyrkböcker, både från Stockholm och ute på landet kring Ekolsund och så vidare. Jag ville så gärna att det skulle bli ett lyckligt slut. Jag sökte i andra typer av källor och i digitala databaser. Och till slut fann jag Anna Stina i en kyrkbok tillhörande Uppsala församlingen Helga Trefaldighet. I samma ögonblick som jag läste vad som hänt fylldes hela mitt väsen av denna unga kvinnas bitterljuva och sorgliga liv. Kvinnspersonen Anna Stina Edman från Ekolsund, mellan 20 och 25 år gammal, vilken anklagad för barnamord och dömd till vatten och bröd, dog under straffets avtjänande på slottshäktet. Hon begravdes avsides på kyrkogården.
Mia Skott, författare och historiker som du kommer att höra igen här i Vetenskapsradion Historia de närmaste veckorna när berättelserna om 1700-talets syndiga kvinnor rullar vidare. Men vi ska flytta långt från 1700-talet nu, ända tillbaka till bronsåldern för 3000 år sedan. En tid präglad förstås av det värdefulla bronset, metalllegeringen av koppar och tenn, som för första gången i världshistorien stimulerade ett avancerat handelsutbyte mellan Europas regioner. För att komma åt råvarorna till brons behövde man nämligen ta sig till de brittiska öarna eller till Spanien eller ända ner till medelhavsöarna Sardinien och Cypern. Och här var bronsåldersbåten helt central för att frakta den värdefulla lasten av brons. I Skandinavien har vi tusentals båtristningar från bronsåldern på våra klipphällar. Men rester av själva båtarna är mycket få och svårtolkade. Men nu pågår ett forskningsprojekt som vill förstå bronsåldersbåtarna bättre. Mikael Fauvel är arkeolog vid Lunds universitet och leder forskningen.
Båten var helt central. Det var ju en sjöfartssamhälle. Man behövde få in ju koppar till Skandinavien. Och endast, man kunde bara göra det med att använda båtar för att gå ut på havet och få in de här resurserna. Så hela samhället var... rörde sig runt båtar och den här nya sjöfartssamhället som började i bronsåldern. Så det var absolut centralt med båtar. Och som du säger, vi vet faktiskt inte så jättemycket om båtarna. Vi har helgresningar som visar båtar och det är ju jättebra. Men själva båtarna, de är ganska ömtåliga, så vi hittar ju inte så många båtar. Den enda båten som vi har hittat helt i Skandinavien är Jutspringsbåten, när det gäller sida plankbåtar alltså. Och den är ju jätteviktig, men den kommer faktiskt från järnåldern. Så från bronsåldern har vi väldigt få båtar, men vad vi har är fragmenter. Vi har hittat vissa fragmenter, framförallt på början av 1900-talet, som var pollendaterade till bronsåldern. Så en av sakerna som jag försöker göra nu är att gå tillbaka till de här fragmenten och använda kunskapen, vetenskapliga tekniker som vi har idag för att titta igen på de här båtdelar och se vad kan vi få från de här, vilken sorts vetenskap, vad kan vi säga om de här fragmenter som vi kunde inte säga när de hittades på typ början av 1900-talet. Mm.
Och här finns några exempel, jag vågar inte skaka dem så mycket, men alltså det är ett par små ja, glasburkar fyllda med mörknade, och det här är väl då trärester antar jag, det är bara små flisor, alltså millimeterstora.
Så de här proverna var tagit för C14. Vi använder tekniker här på Geologiska institutet i Lund för att försöka ta bort PEG, polyethylene glycol, en konserveringsmedel som är använt för att, att skydda de här ämtåliga båtar efter de är utgrävna. Men för att kunna C14-datera dem, vi måste ta ut de här kemikalierna. Så vi har tekniker att göra det nu här i Lund. Och de som du ser här, det finns vissa som är de mörka, liksom bruna. De är direkt från båten, de är nyligen tagit prover för C14-dateringen. Mm. Och sen har vi också vissa som är vita. Det är prover som har redan gått genom systemet, så de har... blivit analyserat redan.
Men så, vad kan såna här små träflisor då berätta om en bronsåldersbåt egentligen?
Ja, så det kan berätta om det är från bronsåldern eller inte. Så en problem för oss är att de här nya båtar som var först använt på bronsåldern, sidda plankbåtar, det var ju början på båttekniken som var använt genom hela Skandinaviens historia framöver, att bygga båtar med plankor istället för att higga ut en kanut, alltså, eller en stockbåt. Så det här var en ny teknik, och det gjorde att man kunde gå mycket längre distans, man kunde gå ner till typ Spanien och få koppar därifrån, ta det tillbaka till Skandinavien. Det var också en sorts båt som var svårare att bygga, så de som hade kunskapen för att bygga de här båtarna kunde liksom kontrollera dem på en annan sätt. De här plankbåtar, de var också senare i tiden använt av samikulturen uppe i norra Sverige. Så om vi hittar en båt, vi måste veta, liksom, kommer den från bronsåldern eller är det kanske lite mer modernt båt som var använt typ på 1700-talet eller något sånt, för det är ju väldigt lik sorts båt. Så att bara få en datering på dem är ju jätteviktiga. Så de här proverna som vi tittar på just nu, de var skickade till C14-labbet för att få dateringar på dem. Men det finns andra saker som vi kan också göra med båtfragmenter, kanske inte just de här som vi tittar på nu, men till exempel om vi hittar kära i båtar, då kan vi förmodligen få ut DNA. Om man tänker på, man behövde vattentäcka båtar med kära, speciellt om man bygger plankbåtar, då kan vattnet komma in ju genom plankorna, så man måste ha någonting att vattentäta det här. Och vad man använde var ju kära, en blandning mellan fett ibland, också liksom kärnan som kommer från tallträd. Och det man tänker på en båt som har skäre liksom täckat på botten av båten och man är in i den här båten och seglar och paddlar och så vidare, då kommer det ju DNA in i det här från människorna som använder båten, och det är ju jättespännande för oss. Och det är någonting som vi jobbar med just nu, har vi faktiskt från Jutspringsbåten i Danmark har vi prover som vi håller på att analysera för DNA, så det är jättespännande.
Alltså att i det här käran då, som du säger, så kan rester av ett mänskligt DNA, alltså folk som helt enkelt har paddlat de här båtarna, ha avsatt sig. Alltså hur kan man överhuvudtaget extrahera det?
Till exempel här uppe på skärmen, du ser en bild på en kärklump från Jutspringsbåten i Danmark. Och du kan se att det finns en fingertrick där i den här kärklumpen. Så det kommer från en människa som paddlade den här båten för typ 2500 år sedan. Så när det finns en sån här fingeravtryck, då kan man tänka att förhoppningsvis kan vi få DNA från den här DNA från den här människan som paddlar den här båten. Och det är ju jättespännande.
För egentligen en väldigt grundläggande fråga för er som sysslar med bronsålder och med båtar specifikt, som du säger, alltså på hällristningar runt om i Skandinavien så finns det mängder av skepp avbildade. Det är väl det vanligaste motivet i princip. Men egentligen har man bara hittat då i marken en fullständig båt som är någorlunda från den här tiden, som också liknar de här ristade skeppen, den här Jutspringsbåten som den kallas för, ifrån Danmark. Så i grund och botten så låter det som att ni inte riktigt vet hur bronsålderns skandinaviska skeppsbyggnadsteknik såg ut.
Ja, så Jutspringsbåten, den är ju fantastisk, men man måste komma ihåg att den är faktiskt från tidiga järnåldern, så det är inte en bronsålderbåt. Men när man tittar på den och jämför den med hällristningarna, man ser att det är en väldigt lik båt. Så vi är ganska säkra på att de använde båtar som var väldigt liknande Jutspringsbåten på bronsåldern, alltså sidda plankbåtar. Så det är vi ganska säkra i, men exakt hur man byggde dem, liksom när och var den här sorts båten började användas, sådana frågor är öppna frågor. Så det är ju jättespännande att kunna jobba med de här frågorna och använda ny tekniker, ny vetenskap för att få fram mer information om den här väldigt viktig fråga när det gäller skandinavisk historia.
Jutspringsbåten då, det är ikonisk förstås, och i dansk arkeologi så är det här förstås en stolthet. Nu kommer några få delar utav båten hit till Lund för analyser, bland annat utav dig då. Vad är det ni ska göra?
Ja, så det är jättespännande. Så vi ska göra CT-skanning på plankor från Jutspringsbåten. Så när båten var först utgrävd på början av 1900-talet, man kunde inte göra till exempel C14-datering, för den metoden har inte uppfunnits än. Nu ska vi, vad vi ska försöka göra är att skanna de här plankorna så vi kan räkna årsringarna i träet, så vi kan få en dendrodatering på det. Och också försöka hitta på var den kommer ifrån, för att man kan jämföra de här årsringarna från olika platser, till exempel södra Sverige, Danmark, norra Tyskland, matcha det med klimaten från den tiden och förhoppningsvis få en svar på den här frågan som vi har haft för nästan 100 år, varifrån kom den här båten. Så det är jättespännande forskning som vi kommer att göra även de kommande månaderna.
Ja, arkeologer kanske inte älskar att sia om framtiden då, utan snarare blicka mot forntiden åt andra hållet där. Men om du ändå ska göra det, tror du att det är nya fynd av hela, mer eller mindre hela bronsåldersbåtar som kommer föra den här forskningen vidare? Eller är det dina analyser av såna här små fragment som kommer att ge oss nya ledtrådar om bronsålderns båtar?
Ja, det skulle ju vara fantastiskt om vi hittar en hel båt, och det kan ju hända. Man vet aldrig. Men vi måste ju jobba med det som vi har. Och vi har ju fragmenter på båtar. Och vi kan få genom ny vetenskap ganska mycket från det. Så vi letar självklart efter nya finder. Men det finns ju jättemycket i museum som vi kan jobba med redan nu.
Och sen någon sorts stor filosofisk fråga då, tänker jag. Alltså, det är klart att om man går ut i Sverige och tittar på hällristningar, alltså de tydliga spåren som finns från bronsåldern, så ser man ju att båtar verkar ha varit väldigt, väldigt viktigt. Samtidigt, den här forskningen som du bland annat bedriver kring bronsålderns båtar, kanoter, Alltså, hur mycket handlar det här om att liksom kanske skapa en ny bild av den här historiska epoken? Att liksom vända blicken just ut mot havet och se liksom de möten och kontakter som skedde där snarare än på de här hällarna till exempel som är så fast förankrade i landskapet?
Ja, jag tror det är ju jätteviktigt. Om man tittar på Sveriges historia, vi är ju en sjöfartssamhälle. Vi har gått ut på havet och fått in resurser till Sverige över hela vår historia. Och jag tror man kan se att det börjar i bronsåldern eller kanske även tidigare på sen neolitikum. Det är ju ursprungen av sjöfartssamhällen som fortsätter att vara så viktigt över hela Sveriges historia. Så jag tror att det är väldigt viktigt att titta på båtar, titta på sjöfartshandel och hur det skapade samhället som vi ju har idag.
Mikael Fovell, arkeolog vid Lunds universitet som leder forskningsprojektet Complex Canoes, komplexa kanoter, som analyserar bronsålderns båtar. Och just den här veckan, alltså den berömda hjortspringbåten ifrån Danmark. Och i Göteborg pågår också jakten på bronsåldersbåtarna. Johan Ling är professor i arkeologi och leder forskningsprojektet Maritima möten, som vill sätta fokus just på havets betydelse för människors resor och migrationer i forna tider. Jag träffade honom vid en av västkustens många skeppsristningar från bronsåldern.
Det är för det första plankbyggda båtar, tror vi då, med största sannolikhet. Alltså hjortspring är ju det, så det behöver inte... Det är en komplext plankbyggd båt som är för det första byggd på en bottenplanka, en stock, som man har expanderat och sen byggt två sidplankor på den. Den är upp mot 20 meter lång. Den är som bredast upp mot 2 meter. Kan hysa mellan 20-25 personer. Kan lasta upp till ett ton. Väger sammantaget 530 kilo, tror jag, dylikt. Oerhört sjöduglig, effektiv. Och innan har man trott att jo, men det här är en slags kanotlita, men de gjorde en rekonstruktion av den, en replik, och lät de olympiska paddlarna, paddelteamet i Danmark paddla dem, och de tog ju den upp mot 8 mil om dagen och sa att ge oss liksom en månad så kan vi ta den längre med bara paddling. Mm.
Och det är så man ska förstå att den har drivits fram, med hjälp av paddel. Man har inte rott den, har den kunnat segla?
Det tror vi kanske till viss del också, att du har ett tillfälligt segel du skulle kunna resa. På ett fåtal ristningar ser vi faktiskt segelliknande konstruktioner. Men å andra sidan så de flesta visar ju inte det då. Och man ska heller inte förringa paddlingen. Med paddling och rodd, så det var ju till och med så att vikingarna beräknade väldigt mycket av deras färder bara på rodd, för det vet man om det var dåligt väder och dylikt, att du kunde liksom, då kan du inte räkna med segel, men rodd kan vi göra hela tiden, va? Mm. Så att då och du kommer ut med paddlingen och du har den, och du kommer nästan i trans i såna här paddlingssituationer. Vi i vårt program simulerar vi nu olika färder, till exempel mellan Norge och Danmark, mellan Sverige och Danmark, västkusten. Och då kan vi till exempel visa att från norra Danmark, Jylland, upp till södra Norge, Lista, så tar det 12 timmar. Då alternerar du säkert paddlar. Om det är 20 man så är det 10 som paddlar. Och det är liksom inga problem. Va? Du alternerar, några sover och du pushar på båten hela tiden. Räknar du med sån här paddlingstid, skulle du ta det från Danmark till England med bra väderförhållanden, så pratar vi om kanske 2 veckor eller sånt där. Mm.
Hur sjödugliga var bronsålderns skepp då egentligen? Många pratar ju om att det kanske är floderna i Centraleuropa som i första hand har fungerat som transportvägar i de här handelsnätverken. Andra menar att man kunde lika gärna rundat, även om det är längre, så kanske det är liksom enklare på många sätt att ta sig runt Europas alla kuster. Vad menar du? Hur långt ut på haven kommer med de här?
Ja, alltså med hjortspringsbåten, den är oerhört sjöduglig när de testar den här repliken med den. Så att det är absolut inga problem att gå till havs med den. Det handlar ju mer om att ha personer som har den kunskapen då. Jag är helt övertygad om att du använder lika mycket de här flodsystemen i Centraleuropa Men de går ju inte rakt ner heller och de tar det inte till Alperna. Utan någonstans måste du stanna. Där har du ett annat problem också. Där har du också andra kulturer du stöter på som du måste förhandla med hela tiden då. Men havet kan du hålla dig på och på det sättet kanske undvika onödiga konflikter och ta dig tämligen långt tror jag. Mm.
Ni kallar ju ert forskningsprojekt för Maritime Encounters då, alltså möten, marina möten. Vad är det som händer egentligen när man som arkeolog som du gör då vänder blicken bort ifrån landbacken och det som många arkeologer kanske riktar sina blickar mot och snarare liksom ut mot haven? Mm. Hur ser man världen då?
Ja, det är spännande och det är spännande också om man tittar på arkeologi som disciplin. Det är ju en väldigt terrestrisk disciplin. Vi gräver i marken, i jorden och jag har så många kollegor som jobbar och som, där man till slut blir att du vänder ryggen till havet. Men vi har till exempel inte problematiserat, arbetat med vad är platserna för båtbyggeri? Vad tog de vid? Finns det lämningar som vi har som vi behöver tolka om, som vittnar om detta? Vi till exempel jobbar nu, jag har precis publicerat en artikel med en lämning som man kallar för kokgrop. Men vi har såg då att vi var i British Columbia och såg när de byggde båtar och där gjorde de då hettade upp sten i gropar för att använda de här stenarna för att expandera stockarna till båtarna. Men sen behöver du också hetta upp stenar och ånga stenar för att kunna ånga plank. Inte ånga stenarna men få hetta upp sten och hälla vatten på så kan du använda det för ånga plankorna.
Mm. Så de blir böjliga och byggbara. Ja. Ja.
Och därför så har vi till exempel ett case nu där vi jobbar med kokgropar som vi kallar nu för istället för cook group så vi kallar för steaming pits. Alltså att ånggropar där vi, för de som inte visar några bevis på matlagning, inga ben, inga fynd av mat överhuvudtaget, mycket kol av träsorter som du kan ha byggt båtar med eller även producerat kära till båtar. Så att där håller vi på att belägga en lämning som verkligen tror kan ha, som man kan se som en lämning i samband med båtbyggeri. Då. Mm. Och det är just det vi försöker fokusera på. För att även i de här stora migrationsfaserna vi har i förestående tid så tar du över stora hav, du tar över stora flodsystem. Du måste ha båtar. Vi försöker också beräkna till exempel hur många boatload, så många båtlaster med koppar kommer in till Skandinavien. Hur organiserar du det? Hur många båtar varje år skulle du kunna ta det med till Brittiska öarna med? Där vi modellerar olika scenarier. Men där tittar vi mycket på hällristningen också. För på dem finns det detaljer av båtarna som vi har ju alltså 20 000 båtar i hela Sydskandinavien.
Mm. På de här hällristningarna?
Ja, och jag har ju kollegor i Medelhavet som säger att herregud, vad lite ni har jobbat med det egentligen. För att det har legat som en hemsko, det här med religion, myt och ritual. Det är inte riktiga båtar, det är hällristningar. Men de ser ju det här, det är ett fantastiskt källmaterial så tillvida. Sina begränsningar givetvis, men vi kan till exempel identifiera de flesta detaljerna på hjortspring på en hel del hällristningar. Därför så är, och också, hur många båtar är det på den här hällen? Ja, det är liksom 1, 2, 3, 4, 5. Förmodligen ganska logiskt med att du, om du ska ta dig till England, att du istället för att sticka iväg med en båt så måste du ha flera. Du kan fördela koppan på flera båtar. Du kan hjälpa de andra så att du sticker inte iväg med en enda båt. Va? Så att vi tittar också hur många kluster av båtar är det på de här. Rent kvantitativt för att få fram kvalitativa modeller, hur många båtar du åker iväg med då.
Johan Ling, arkeolog vid Göteborgs universitet som leder forskningsprojektet Maritima möten. Vetenskapsraden Historia har du hört och jag heter Tobias Svanerid.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.